Här börjar Den andra kvinnan av Daniel Silva, inläst av Christoffer Svensson för HarperCollins Nordic. Dedikation. Återigen till min hustru Jamie och mina barn Nicholas och Lily. Citat. Han fick en chans till ett nytt liv när Moskva-centralen till sist föreslog att han skulle hjälpa till att utbilda en ny generation agenter vid KGB:s spionskola. Ett jobb han entusiastiskt tackade ja till. Han visade sig vara en utmärkt lärare som vidarebefordrade det han kunde med glädje, tålamod och engagemang. Han älskade sitt arbete. Jiri Modin, My Five Cambridge Friends. Citat. Och vem vet någonting om förrädare eller varför Judas gjorde det han gjorde? Jean Rhys, Sargassohavet. Prolog. Moskva, 1974. Bilen var en Zill-limousin, lång och svart med plisserade gardiner i bakrutan. Den körde från Sheremetyevos internationella flygplats till centrum av Moskva, längs en fil som var reserverad för medlemmarna i politbyrån och centralkommittén. Det var redan mörkt när han nådde sin slutdestination. Ett torg uppkallat efter en rysk författare i en gammal del av staden som var känd som Patriarkens damm. De gick längs smala mörka gator, barnet och de två männen i grå kostymer, tills de kom till ett kapell omgivet av höga plataner. Hyreshuset låg mittemot en gränd. De gick in genom träporten och klämde sig in i en hiss som tog dem till en mörklagd foyer. Där väntade en trappa. Av gammal vana räknade barnet trappstegen. 15 stycken var det. Uppe på trappavsatsen fanns ännu en dörr. Den här var av vadderat läder. Innanför den stod en välklädd man med en drink i handen. Något med det härjade ansiktet verkade bekant. Han log och sa sedan ett enda ord på ryska. Det skulle dröja många år innan barnet förstod vad ordet betydde. Del 1. Nattåg till Wien. Kapitel 1. Budapest, Ungern. Inget av det skulle ha hänt. Inte den desperata jakten på förrädaren, inte de ansträngda allianserna eller de meningslösa dödsfallen, om det inte varit för stackars Heathcliff. Han var deras tragiska karaktär, deras brutna löfte. Så småningom skulle han visa sig bli ännu en fjäder i Gabriels hatt. Å andra sidan skulle Gabriel ha föredragit att fortfarande ha Heathcliff på sin sida. Agenter som Heathcliff stötte man inte på varje dag. På sin höjd dök de upp en gång i karriären, sällan två. Men sådan var spionagets natur, kunde Gabriel konstatera. Sådant var livet självt. Heathcliff var förstås inte hans riktiga namn. Det hade slumpats fram av en dator. Det påstod i alla fall hans kontakter. Programmet valde ett kodnamn som inte hade några som helst likheter med agentens riktiga namn, nationalitet eller yrke. I det avseendet hade man lyckats. Mannen som hade fått namnet Heathcliff var vare sig ett hittebarn eller en hopplös romantiker. Inte heller var han bitter eller hämndlysten eller våldsam av sig. Han hade faktiskt inget gemensamt med Brontes Heathcliff, förutom sin mörka hy. För hans mamma kom från den före detta Sovjetrepubliken Georgien. Hon påpekade gärna att det var samma republik som kamrat Stalin, vars porträtt fortfarande hängde i vardagsrummet i hennes lägenhet i Moskva. Heathcliff kunde emellertid tala och läsa engelska obehindrat och gillade den viktorianska romanen. En gång i tiden hade han faktiskt funderat på att studera engelsk litteratur innan han tog sitt förnuft i fånga och istället skrev in sig på Moskvas institut för främmande språk, ansett som ett av Sovjetunionens mest prestigefyllda universitet. Hans studievägledare jobbade också som värvare för SVR, Rysslands yttre underrättelsetjänst, och efter examen fick Heathcliff en inbjudan att börja på SVRs egen skola. Hans mamma blev överlycklig och ställde fram blommor.